Så, god kväll allesammans och välkomna till möte. Vi ska fortsätta i Jakobs brev, men innan vi beger oss dit, kapitel 2, ska vi gå igenom verserna 14 till och med 19 idag. Så Jakob 2, 14 till 19. Och det här är, som många av er vet, kanske några av de mest debatterade verserna i hela skriften. Därför att den handlar om tro kontra gärningar. Och många har försökt sig på de här verserna. Och många har också slutat med att i princip blanda tro och gärningar som vad som behövs för frälsningen. Det är inte det som vi strax kommer att se som det handlar om, men det är verkligen verser som vi behöver titta på noga och jämföra försiktigt med andra skriftställen och också verkligen be Gud att han upplyser oss om det. Så låt oss bedja. Herre, vi ber just nu för de här tankarna som vi finner i Jakobs andra kapitel, verserna 14-19. Herre, vi vet att det här är versar som många har tänkt mycket på, förkunnat mycket om, brottats med, och de tycks på något sätt motsäga mycket av det som Bibeln i övrigt säger. Men Herre, vi vet att ditt ord är en enhet. Vi vet att det finns inga motsägelser i ditt väsen, i din karaktär, i din natur. Vi vet att det finns inga motsättningar i ditt ord. Så Jesus, vi ber bara att du skulle visa oss vad som de här verserna betyder. Herre, upplys oss nu. Tala till våra hjärtan, Jesus. Herre, vi ber också för de särskilda behov som finns bland oss ikväll, Jesus. Och vi vet hur trofast du kan vara att betjäna oss med ditt ord i alla situationer. Så vi ber just nu för de här tankarna här, de här verserna. I ditt namn. Amen. Så, tro kontra gärningar. Och det är två saker här som vi ser. Och det ena är att tron utan gärningar är död. Och det andra är att tron bevisas genom gärningar. Så den första punkten är att tro utan gärningar är död. Och det är verserna 14 till och med 17. Mina bröder, vad hjälper det om någon påstår sig ha tro men saknar gärningar? Kan väl en sådan tro frälsa någon? Om en broder eller syster inte har kläder och saknar mat för dagen, och någon av er säger till dem, gå i frid, klä er varmt och ät er mätta, men inte ger dem vad kroppen behöver, vad hjälper det? Så är också tron i sig själv död när den är utan gärningar. Det här är många som har tänkt på de här verserna och sagt att ja, men det är helt klart utifrån detta att vi är inte frälsta av nåd, utan vi är frälsta av nåd plus gärningar. Och därför har man lagt till, förutom då goda gärningar, så har man lagt till dop och olika gåvor eller allt vad det nu kan vara som man praktiserar. Och menar att det är någon slags synkronisering här, eller någon kombination av de här sakerna. Men det är intressant att se att han säger här att en tro som inte bär frukt, det är en falsk tro. Och i Matteus 7 kapitel och verserna 16 till och med 20 så ser vi hur aposteln Matteus talar om att vi behöver urskilja frukten hos någon. Han säger att ni känner igen människor på deras frukt. Att jag kan naturligtvis säga någonting, jag är kristen etc. etc. Men jag bär en helt annan frukt. Och han talar om de här liknelserna liksom att ett fikonträd bär fikon och man bär den frukt som man är alltid så fascinerad av det. Förr i tiden, jag vet inte om det fortfarande är så, men på våren så brukar det alltid komma skolungdomar och sälja frö. Alltså sådana här de kom och ringde på och sålde fröpåsar. Och det är så intressant då, för att på den där lilla påsen då så står det liksom ja, någon frukt eller grönsak eller blomma eller vad det nu är för någonting liksom. Och i den där lilla påsen så ligger ett frö. Och när man då sätter det i jorden och man vattnar på det och ger det de ljus och de omständigheter som det kräver. Ja, då blir det det som det står på påsen, om man inte har lagt i fel frö i påsen i och för sig. Och det är så fascinerande liksom. Jag menar, vi tar det här för givet. Men Bibeln säger faktiskt exakt samma sak i första Mosebok 1. Att allting är skapat av Gud. Allting har sitt ursprung i Gud. Och det här är var evolutionen blir så absurd. Därför man påstår nämligen att arter kan, jag menar det finns, jag vet inte hur många olika sorters hundar och katter och djur och rosor och allt vad det kan vara. Men de är ändå det de är. Du kan inte korsa dem. Det har aldrig hänt att en hund och en katt kan korsas med varandra och du får någon kund blir det då, va? Katt och hund, du får en kund, vad det nu kan vara, liksom det existerar inte. Gud har skapat oss så, och han säger också att vi som människor, vi är födda som fallna människor, därför att Adam och Eva, våra första fäder, var olydiga mot Gud, valde bort honom, och därför så föds varje människa. Spelar ingen roll, när två syndiga människor fortplantar sig med varandra, då föds det en syndare. Och det spelar ingen roll hur söta de här bebisarna är, de är fortfarande syndare. Och jag vet att folk inte tycker om att höra det, men det är exakt det som Bibeln säger. Men när vi blir födda på nytt av gudomlig säd, då är det någonting nytt. Vi kan inte vara, när vi har blivit födda på nytt, vi kan inte vara någonting annat än Guds barn. Vi kan inte bli någonting annat än Guds barn. Det är det som är så underbart. Vi har köttet. Vi lever i den här världen. Det finns en djävul och det finns demoner som samarbetar med vårt kött och den här världens system, som gör att vi lever ibland, tyvärr, som världens människor. Men säden, den nya skapelsen, har blivit till. Den är av Gud. Den kan inte tillintetomgöras. Och så den som är född av Gud är en ny skapelse. Och därmed så säger Gud också att han förväntar sig av oss att vi ska bära frukt. I Jesaja 5 så talar han om Israel. Han liknar Israel vid en vingård som han har planterat. Och han säger att det är klart att man inte planterar en vingård och sen bara liksom, ja, kul, jag har gjort det. Utan jag kommer ju dit då och då och inspekterar frukten. Jag har gjort detta för att att den ska bära frukt. Och han talar om här hur han har gjort allt. Han har satt ett stängsel runt den. Han har byggt de här vakttornen. Han har vattnat vinrankorna. Han har grävt runt dem. Han har gödslat dem. Han har gjort allt det som krävs för att det ska bära frukt. Men han säger att de bar inte frukt, utan de bar vilddruvor. Därför att de fick sin näring ifrån den här världen och de omgivande folken och deras vanor att tillbe avgudar och så vidare. Men han säger att jag förväntade mig frukt. Jag förväntar mig, så att vi kan aldrig säga att Gud inte bryr sig om detta. Därför att om man inte var intresserad av att vi bär frukt, då skulle han ju precis lika väl bara kunna ta hem oss. I det ögonblick som vi har kommit till tro, liksom, okej, ut med er från den här världen. Därför att då har vi ingenting här att göra. Men vi är här
av en anledning. Att bära frukt, att ha ett vittnesbörd, att vara salt och att vara ljus. Bibeln är mycket, mycket klar över detta. Och här säger han i vers 14 att vad hjälper det sig om någon påstår sig ha tro? Och det är väldigt intressant här, därför att han säger nämligen att verbet här, det tempus som det är skrivet i, indikerar att det här är ett påstående som har pågått under en längre tid. Alltså med andra ord, någon påstår kontinuerligt att jag har tro, men det finns absolut ingen frukt i personens liv. Och om någon påstår sig ha tro, och han säger här också att i Matteus 7 som vi nämnde tidigare här, 16-20, att vi behöver se på vilken frukt som människor bär. Och så säger han i vers 21 att bara de som gör min faders vilja kommer in i Guds rike. Vad innebär det att göra min faders vilja? Lärjungarna ställde den frågan en gång i Johannes 6, versarna 28-29. Och de ställer frågan i plural. De säger, vad ska vi göra för att göra Guds gärningar? Och naturligtvis, så som de hade blivit uppfostrade, så tänkte de att Jesus skulle ge dem en jättelång lista utöver den långa lista som de redan hade att följa. Men han säger bara att detta är min faders vilja. Att ni tror på honom som han har sänt. Så vad är det för gärningar som Gud förväntar sig av oss? Trons gärningar. Och trons gärning, ska jag säga i singular, det är att tro på honom som man har sänt. Någon säger, det är alldeles för enkelt. Exakt. Vad är det för fel med det? Vem är det som har sagt att det ska vara svårt? Vad är det liksom som, det svåra med frälsningen, det var för fadern och sonen att vara separerade från varandra. När Jesus blev en människa för vår skull. Det var det svåra. I övrigt är det inget svårt. Han säger, tro på detta. Och hur enkelt är det inte? Hur lätt är det inte? Och jag vet många som propagerar för detta och säger att, säger du att det bara är att räcka upp handen? Säger du att det bara är att gå fram när Billy Graham säger att kom fram här liksom, så blir du trofrälst, och man målar upp de här scenarierna. Säger du att du bara, ja, jag säger att du behöver inte ens göra det. Du behöver inte ens resa din hand. Du behöver inte ens gå fram till altaret. Allt du behöver göra är att sucka i ditt hjärta. Allt du behöver göra är att säga vad rövaren sa på korset. Tänk på mig. Han förväntade sig inte ens att han skulle säga, Jesus, kan jag inte få komma till ditt rike? Snälla, snälla. Han sa, tänk på mig. Han tyckte att det är väl bättre det än ingenting. Och Jesus sa, okej. Idag ska du vara med mig i paradiset. Var det svårt? Var det tillkrånglat? Absolut inte. Så trons gärning. Tro på honom som han har sänt. Och han säger här att inte kan väl en sådan tro, fortfarande i vers 14 här slutet, inte kan väl en sådan tro frälsa någon. Han säger alltså att han talar inte om en äkta tro. Han talar om en falsk tro. Och han säger, den kan inte frälsa någon. Och det är intressant att se att jag tänker på det många gånger, hur jag har varit i kyrkor världen över. Och man står där med kanske hundratals människor, kanske till och med tusentals människor, en söndag eller när det nu kan vara. Och man läser en trosbekännelse. Jag tror på Fadern, Sonen, Helige Ande, som är född av Jungfru Maria, etc. etc. Och jag läser detta. Och sedan går jag därifrån. Och det betyder ingenting för mig. Kan en sådan tro frälsa mig? Nej, naturligtvis inte. Det är bara tradition. Det är bara kultur. Eller vad det nu kan vara. Så att... en sådan tro, en falsk tro. Och faktum är att att när han talar om sådan tro så är det en preposition framför ordet tro, vilket betyder att det syftar tillbaks på denna falska tro. Han säger att den falska tron, som bara är en bekännelse, kanske jag läser någon traditionell trosbekännelse därför att det gjorde min farfar och min far och nu gör jag det. Det är inte en frälsande tro. Och sen går han vidare här och säger i verserna 15 och 16 att han talar om någon, om det är någon han syftar på eller om det är ett fiktivt fall, jag vet inte. Men han säger bara att om ni säger så till dem, gå i frid, klä er varmt och ät er mättat. Det var en hälsningsfras. Och jag vet inte om ni har tänkt på det. Jag vet inte om man gör det i England, men i USA så säger man alltid, how are you doing? Hur är det? Och det säger man ju också i Sverige. Och i Sverige kanske man menar lite mer med det. Men ofta menar man inte speciellt mycket med det. Man säger bara, hur är det? Och man förväntar sig inte att personen ska berätta sin livshistoria och säga att jag mår inte alls bra idag. Och i USA säger man det väldigt mycket, how are you doing? Liksom, ja, det är inte så bra. Ja, men vänta nu, det är inte det du ska svara. Du ska bara svara, ja tack, det är bra, och hur är det med dig? Det är bara en hälsningsfras. Det betyder absolut ingenting. Och det här var en hälsningsfras som människor sa när man mötte någon. Ja, gå i fri, var varm, ät dig mätt, etc, etc, hej då. Det betyder ingenting. Man bara uttalade det. Och han sa liksom, vad är det för någonting? Det är inte den frukt som den kristna bär. Och han säger att den här typen av tro är död. Och jag tänker just på det här hur i Matteus 13 och verserna 3-8 så talas det om en liknelse om en såningsman som gick ut för att så de här utsädet eller fröna. Och han talar om fyra olika jordmåner. Jag vet inte om ni har läst det här, men först talade han om att en del föll vid vägkanten. Så kom fåglarna och åt upp det. Det bar ingen frukt överhuvudtaget. Sen talade han om att en del föll i stenig mark. Fanns ingen jord riktigt, utan det låg bara där bland stenarna. Kanske lite grann jord. Och så kom solen, det blev varmt. Och det torkade upp. Det blev ingenting där heller. Och sen talade han om hur en del faktiskt föll i jord, bra jord, och det började att växa, men det fanns tistlar bland det, så att efter en tid så tog de här över och kvävde frukten. Men sen säger han att en fjärde kategori, där han talar om hur det föll i god jord, och det står att det bar 30-falt, 60-falt och 100-falt. Och vi kan aldrig döma huruvida och säga att okej, den här personen bär frukt så de måste vara frälsta. Den här personen bär inte frukt så de kan inte vara. Det är inte vår sak att göra det. Han säger att för vår egen räkning, vad det gäller ledare, vad det gäller församling, vad det gäller troende människor, de vi umgås med och så vidare. Okej, där ska ni vara observanta. Där ska ni urskilja frukten som vi citerade här i Matteus 7 tidigare. Men vi kan aldrig liksom döma, därför att var vet vi om en människas vandring? Var en människa befinner sig? Vi tittar på kung David. Förmodligen var det ungefär ett år mellan det att han beordrade Uria att bli dödad till att profeten Natan kom till honom. Hur lång tid var den förlorade sonen borta? Vi vet inte. Det är svårt att ur men han gick till ett land långt borta, han hann att jobba, han hann att gå igenom olika saker, så förmodligen var han borta en lång tid. Och tänk om någon hade kommit och tittat på dem just då och sagt att baserat på deras liv, okej, de kan inte vara troende för de bär ingen frukt eller vad det nu kan vara. Och vi vet aldrig liksom hur Gud arbetar i en människas liv, hur lång tid det tar. Och Gud vet vad som krävs för att få oss, vad jag brukar säga, inmålade i ett hörn. Därför att vi skulle så gärna liksom vilja, kommer ni ihåg hur lärjungarna sa, det var ett träd som inte bar frukt. Och de sa genast till Jesus, ska vi hugga ner det? På en enda gång, fram med yxan och hugg ner det. Och det är liksom vår attityd, vi hugger ner det på en enda gång. Tänk om Gud skulle ge oss fria händer. Eller som när någon sa någonting och Jesus sa till lärjungarna, eller lärjungarna sa till Jesus, att ska vi kalla ner eld från himmelen? Vi vet att du kunde förvandla brödet och fiskarna, fem bröd och två fiskar, till att tusentals människor kunde äta. Då kan du säkert också kalla ner eld från himmelen. Varför inte? Men han säger, ni vet inte av vilken ande ni är. Och sen står det om det här trädet att han sa, låt oss gräva runt det. Låt oss stadga upp det. Låt oss gödsla det. Låt oss vattna det. Låt oss prata med det. Ni vet att det är bra att prata med träden därför att de får syre liksom. Låt oss göra allt detta. Och liksom igen. Han förväntar sig frukt. Men han är också beredd att göra allt för att vi ska bära frukt. Och men min absoluta favorit i Bibeln av alla favoriter, det är Samson. Jag tycker han är helt fantastisk. Jag tycker inte han gjorde ett vettigt handtag i hela sitt liv, men ett par gånger så ropade han på Gud och blev använd. Och jag, det finns ingen som jag identifierar mig mer med än med den mannen. Jag kan inte fatta hur han, wow, tack gode Gud för Samson. Eller för att inte, men för att han var med där. Och han är dessutom med i Hebreerbrevet 11 bland troshjältarna av alla. Det är helt ofattbart alltså. Det är Gud har bara humor alltså.
Halleluja.
Jag menar, många av de andra liksom, de gjorde i alla fall lite vettigt mellan varven. Men det kan man inte säga om Samson. Jag tycker bara det är så helt fantastiskt just att även i en persons liv med svårigheter och problem och svagheter och synder etc. Så kan Gud i sin nåd använda den här personen i ett givet läge. När man åkallar hans namn, när man säger någonting. Och jag tycker det är helt underbart. Men tänkte just bara på Samson, att vi kan säga om honom, hur mycket frukt bar den mannen egentligen? Knappast ingenting. Jag menar, vad höll han på med? Slog en filister till höger och vänster och var ute med tjejer hela tiden. Som han inte ens var gift med. Jag menar, helt otroligt. Men verkligen, jag tänker bara på hur han var ändå frukt. På något sätt så använde Gud honom. Så jag menar, vilka är vi? Döm inte på det att ni inte må bli dömda, säger han i Matteus 7:1-3. Därför att med det mått som vi mäter till kommer vi också, eller som vi dömer med, kommer det också att bli uppvägt eller uppmätt och ges tillbaks till oss. Inte det att Gud straffar oss, men han säger att ni får leva i konsekvenserna av er egendom så att ni lär er att inte döma. Och där har vi varit många gånger allihopa, det vet vi. Och det är som en andlig lag som framträder. Det han säger att, ja visst ska vi förvänta oss frukt av de troende, men han säger, det är inte er sak att tala om huruvida en person bär frukt eller inte. Men okej, ni måste vara observanta på det för er egen räkning, men överlämna till Gud själva disciplinerandet, för det är bara han som kan och vet och förstår hur det ska gå till. Och jag tänker på hur det står i Efesierbrevet 2, verserna 8-10. Först i verserna 8-9 står det att vi är frälsta av nåd, inte av gärningar på det att någon må skryta. Sen i vers 10 står det att vi är frälsta till att göra goda gärningar. Det står att vi är inte frälsta av eller på grund av gärningarna, men till gärningarna. Så att, med andra ord, det är Guds hela idé, hela hans syfte med att frälsa oss är att vi ska kunna bli redskap som han kan använda där vi bär frukt i den här världen. Och sen i verserna 18 och 19 så säger han här, han talar fortfarande om det här fallet. Någon säger, du har tro. Ja, men jag har också gärningar. Visa mig din tro utan gärningar så ska jag visa dig min tro genom mina gärningar. Du tror att Gud är en, det gör du rätt i. Också de onda andarna tror det och bävar. Han säger här att jag ska visa, alltså den här personen som har hävdat att de har tro. De läser en trosbekännelse på söndagen och sen går de ut och har glömt vad de ens har sagt där inne. Rabblat efter vad det nu kan vara. Och nu går de ut och lever precis som vanligt. Det finns ingen frukt, ingen förändring överhuvudtaget. Och de hävdar att de har en tro. Och han säger att den tron visar sig inte i någon form av frukt. Och då säger den här personen, ja men jag har tro. Och då säger han så här, jag kan visa dig min tro genom gärningarna. Och det är intressant därför att genom här är prepositionen ek i grekiskan som betyder att komma ut ur någonting. Så han säger alltså att gärningarna kommer ut ur min tro. Alltså, de finns potentiellt i min tro. Så att när jag hör Guds ord, när jag lyssnar på förkunnelsen, tron kommer av att höra Guds ord predikas i Romarbrevet 10:17. När det händer, ja, då kommer jag att bära frukt, därför att den kommer ut ur min tro. Den finns där. Det är inte så att jag producerar någonting och sen kommer jag och säger att titta, jag har burit frukt, jag har gjort goda gärningar. Nu har jag tro. Nej, jag har en tro. Och det är ut ur den tron som gärningarna kommer. Frälst av nåd. Genom tron. För eller till förutbestämda gärningar. Gud har lagt upp en fantastisk plan i vilken jag får vandra i de här förutberedda gärningarna. Ni vet hur det är när vi fyller med Guds ande. Det är som att varje andetag man tar, varje konversation man har, det är någonting som händer. Man bara märker att Gud har stakat ut vägen. Sen i andra fall så hör man ingenting. Man bara hör och ser sig själv och man går vägen fram. Man tänker, åh, konstigt liksom. Var är Gud? Jag ser det inte, jag märker det inte. Men vi är frälsta för att bära de här, eller göra de här goda gärningarna och att bära den här frukten. Och det är en frukt och det är gärningar som kommer ut ur vår tro. Med andra ord, det är Gud hela vägen. Allt jag gör, det är att lyssna på hans ord förkunnas. För där aktiveras min tro. Jag tänkte på hur den här versen i Efesierbrevet 2, 8 och 9 där som vi sa att vi är frälsta av nåd genom tron, att den tycks, eller förlåt mig, den också, men den här versen här i Jakobs brev menar jag, den tycks motsäga många versar, till exempel Romarbrevet 3, 28 som säger att vi är rättfärdiga genom tro, inte genom laggärningar. Men hur kan två versar till synes säga det motsatta? Men, och en del har sagt att okej, Jakob skrev det här för att balansera Paulus. Tyvärr inte, därför att Jakobs brev skrevs mycket tidigare, för det första. Men faktum är att det är ingen motsägelse här, därför att Paulus talar till människor som skröt över det faktum att vi gör laggärningarna, vi följer 10 Guds bud, vi är trogna allt det som Mose har sagt, och det förlitar vi oss på. Han säger, ni kan inte förlita er på det. Frälsningen är av nåd, har ingenting med laggärningarna att göra. Jakob å andra sidan talade till människor som var på den totalt andra sidan. De sa att vi tror, men det spelar ingen roll hur vi lever, det spelar ingen roll någonting, utan allt är okej. Men han säger att på sikt, i det långa loppet, så har ni blivit omvända, så kommer det att synas någon form av frukt eller förändring. Även om det är att jag tar upp en åsnekäke någon gång och slår ihjäl 1000 filister. Liksom, det, även om det är på det planet, men någon gång ibland så märks det att jag är ett Guds barn. Och jag tänkte bara på hur han sen går vidare här, att säga att i vers 19 att demonerna tror på Gud och att Jesus var Guds son. Och det finns flera exempel på det här. I samtliga evangelier så ser vi exempel på hur Jesus gick vägen fram och människor som var besatta av onda andar flög fram och sa liksom, vad har vi med dig att göra? Du den högste Gudens son. De bekände det. De visste det. Demonerna, de vet att Gud finns. Och jag tänkte på det, hur jag är så trött på detta snack om att jag är en ateist eller jag är en agnostiker. Bibeln säger i Romarbrevet 1 att det finns ingen i denna värld som inte vet och förstår att det finns en Gud som har skapat den här världen. Läs Romarbrevet 1. Det står det uttryckligen. Och det står i Ordspråksboken att den som säger i sitt hjärta att det inte finns någon Gud, vad kallar Bibeln den? En dåre. Exakt. Det är Bibeln som säger det, inte jag. Och jag säger det återigen med risk för att jag upprepar mig själv. Men så många gånger när man talar med så kallade ateister så märker man att efter ett tag att de pratar om Gud som om man vore en realitet. Varför då? Jo, därför att man vet att han finns. Man är bara i uppror. Det finns inga ateister, det finns bara rebeller. Bibeln säger, ateisterna, de stackarna som aldrig riktigt visste om och förstod och så vidare. Nej, det står att i våra hjärtan, vi vet aldrig vad människor innerst inne tror. Vi vet aldrig någonting egentligen om var en människa befinner sig i sin relation med Gud, i sin vandring med Gud. Och på ett sätt är det bra, på ett sätt är det skönt. Vi vet att Gud är rättvis, vi vet att Gud är en Gud som ger alla möjligheter till människor att tro. Men han säger här att demonerna tror också. Och i andra Thessalonikerbrevet 2:10 så står det människor som man tog inte emot sanningen och älskade den inte, att Guds sanning finns där och den är tillgänglig. Och vi vet aldrig var en människa befinner sig. Jag kommer ihåg en kompis till mig som vars mor gick bort tidigt i cancer. Och ja, hon var väldigt rolig. Hon kunde svära långa ramsor över människor och så vidare och så vidare. Men sen fick vi höra flera år efter att när hon var 15 år så hade hon blivit vuxendöpt. Jag tänkte, wow. Någon gång hade hon hört evangeliet. Någon gång hade hon trott evangeliet. Ja, okej. Okay. Men bar hon frukt? Jag vet inte. Kanske under en tid i sin ungdom, jag vet inte. Men jag tycker bara det är så häftigt liksom att få höra så förvånad. Liksom. Jaha, wow. Och Bibeln talar om hur en del människor blir frälsta, men så som genom eld. Man bar ingen frukt. Eller den frukt man bar, den brann upp. Den var byggd på någonting annat. Köttets gärningar. Men Gud är trofast. Och var och en som åkallar hans namn blir frälst. Och i andra Korinthierbrevet 3 hör de första tre verserna så talar Paulus om en grupp människor som hade vänt sig till honom för att de ville ha rekommendationsbrev. De skulle flytta, ni vet sådär flyttbetyg tror jag man kallade för i Sverige inom frikyrkorörelsen. Man får ett papper då liksom som pastorn eller någon ledare eller styrelsen har skrivit på då att ja, de och de har då varit trofasta medlemmar här och det. Och så kommer man och så flyttar man över där och då fortsätter man att ha ett medlemskap i den här kyrkan eller det här samfundet. Och tydligen var det något liknande här, liksom ett rekommendationsbrev. Men Paulus säger att ni behöver inga rekommendationsbrev. Han säger att ni redan är Kristus brev. Allt det som ni behöver veta, det står redan inskrivet i era hjärtan. Med andra ord att ingen ska behöva missta sig på det faktum att ni är kristna. Att ni tillhör den högste. Så det nya livet som ni har blivit delaktiga av, det kommer att synas i era liv. Och det är vad Gud vill. Det är vad Gud förväntar sig. Men hur vi bär frukt, när vi bär frukt, i vilken utsträckning vi gör det, vi kan inte döma varken andra eller oss själva. Men Gud är trofast. Och vi vet att denna eviga säd finns inom oss. Och jag tänker bara på hur den här personen här som Jakob beskriver, vare sig det nu var en verklig person eller bara ett exempel, så säger han om den här personen att de hävdar att de hade en tro, men Bibeln talar här om en falsk tro. Och tänk på att över 2 miljarder människor i världen, alltså ungefär 1/3 av jordens befolkning, kallar sig kristna. Kallar sig kristna. Går många gånger i kyrkan, eller i olika kyrkor, och kanske läser en trosbekännelse, läser innantill, läser tillsammans och så vidare. Jag har en tro. Jag har blivit döpt som barn, jag har kommit liksom, vad det nu kan vara, som man hävdar att man är. Och han säger, men den tron är en falsk tro på det sättet. Och en sann tro kommer på ett eller annat sätt att visa sig i någon form av frukt så småningom. Och därför är ni de här Kristusbreven. Ingen behöver fråga er. Liksom. Ni behöver inte ha med ett brev som säger att ja, jag är kristen. Utan människor vet det. Och det är inte alltid vi är där. uppenbarligen. Ibland är vi som Samson, men även det är okej. Därför att Gud är trofast och han vet hur han ska använda. Så jag tänker på Samson. Hela hans liv var i misär. Han levde i misär. Fånge hos filisterna. Men han ropade till Gud i sista minuten. Och sa: Gud, använd mig en gång till. Och Gud säger: nej, vet du vad, jag har fått nog av dig, Samson. Du har ställt till det gång på gång på gång på gång. Jag har gett dig chans efter chans efter chans. Nu får det räcka. Nej, han säger: nej, okej. Kör hårt. Och den här, ja, ni vet scenariot. Han rev ner hela templet och dödade fler filister i sin död än han gjorde hela sitt liv. Och det kan ju tyckas lite märkligt i sig, men det var ändå Gamla testamentets sätt att bära frukt. Och det är det vi får förlita oss till. Så Jesus, vi tackar dig just nu i ditt namn. Amen.
Amen. Ja, det kan.